Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och denna morgon så vill jag dela med mig en del tankar jag har fått på mitt hjärta. Men jag ska i början här läsa ett stycke ur den bok som jag läste lite ur förra programmet förra veckan. Det är av Gösta Lindahl, Vindar och eldslågor. Han har skrivit en del korta stycken som är väldigt värdefulla tycker jag. Och jag ska börja med att läsa ett sådant stycke. Det heter så här: En skrift i sanden. När evigheternas konung skriver minnesruna över somliga människor lyder den helt kort: Det liknar en skrift i sanden. Trots sin rika utrustning, fin utbildning, strålande intelligens, rikedom och många andra utomordentliga tillgångar man förfogat över blir slutresultatet en skrift i sanden. Vilket meningslöst, misslyckat, missriktat och tragiskt liv. Varför? Man sysslade ju endast med sitt eget och med vad jorden och denna världen tillhörde. Gud fick aldrig med sina eviga krafter verka i och genom dessa människor. Resultatet kunde därför inte bli något annat än en skrift i sanden. Den timliga, materiella världen fick allt arbete och intresse. I detta som oundvikligen utplånas, går upp i rök och intighet, skrev man sitt namn och sin gärning. Vilken skriande missuppfattning om livet! I Lukas 12 berättar Jesus om slutet på ett sådant människoliv. När mannen stod på toppen av sin karriär och med tillfredsställelse kastade en blick tillbaka och framåt, trädde Gud fram och sade: Du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få vad du har samlat i förråd? Och Herren tillägger: Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud. Medvandrare, hur lever du? Det svar du ger på den frågan kan bli din eviga lycka eller plåga. När en av Englands största imperiebyggare med sin glansfulla karriär bakom sig låg för döden och imperiets främsta män var närvarande vid hans sjukbädd, slog han efter flera timmars tystnad upp sina ögon, såg sig omkring på de närvarande och sade dessa allvarliga och ytterst tänkvärda ord: Det är skada att en människa inte vet varför hon är född till livet förrän hon ska lämna det. Vad tror du den store statsmannen hade fått se som kom honom att efterlämna dessa ord som de sista? Jo, i evighetens ljus hade han fått se sitt liv, och i det ljuset och i den världen har endast sådant värde som verkats genom Guds evige ande. Allt annat utplånas, ty det hör jorden till. Jag fruktar för att den store statsmannen trots sin världsberömda genialitet såg sig själv som en dåre i detta allt genomträngande ljus. Om det varit möjligt skulle han ha velat leva om sitt liv, till att bygga upp ett jordiskt imperium har inför Gud ringa värde. Oändligt mycket större livsgärning utför den som vinner en enda människa för Gud. Många gånger har jag stått vid dödsbäddar. Sådana finns både mycket mörka och mycket ljusa. Det mörkaste har varit när jag sett och hört begåvade män i sina bästa år i djupaste själanöd ropa: Oh, jag har förspilt mitt liv till ingen nytta. Vid evighetens portar såg man sitt liv på ett annat sätt, som Guds ord säger, likt en skrift i sanden. Smärtan det kände däröver kunde ej stillas. Det finns ett annorlunda sätt att leva, ett riktigt sätt. Förutsättningen för ett sådant lyckligt liv finner vi i glädjens brev, Filipperbrevet. Där heter det: Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Då blir livet inte en skrift i sanden, utan som Paulus säger, människan blir ett Kristusbrev. Ty det är uppenbart, säger han till församlingen i Korint, att ni är ett Kristusbrev, avfattat genom oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens ande, icke på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan. Att skriva Kristus brev är en förunderlig nåd. Av det blir det eviga resultat. Den som på jorden utförde en sådan gärning skall i himmelen möta dem som genom deras gärning fördes till liv i Gud. Vilket möte! Så levde Paulus och många andra. Får du uppleva den sällsamma nåden att gå in i den eviga stadens härlighet, kommer du att överraskas och överväldigas av mycket. Bland annat ska du finna namn skrivna där som strålar i evig skönhet. Det är själavinnarnas. På jorden trampades deras namn i smutsen och deras förföljare tillät dem inte ens att leva. Det led martyrdöden. Det ödet mötte apostlarna och många andra följde. Men hör vad Bibelns sista bok säger. Och stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn. Namnen på lammets 12 apostlar. Var övertygad om att de upptäckter som Guds barn kommer att få göra i den eviga världen, ljusets rike, blir så överväldigande att jordens språk icke räcker till. Där strålar i outplånlig skönhet och härlighet de heligas namn. Ska ditt finnas där och ska du själv vara med? Icke spjärna mot och spänna, säg det allra minsta grann. Bara vila som en penna, vilar ut i skrivarens hand. Släpp mig aldrig, håll mig nära, in till dig var livsminut. Skrivare till faderns ära, skriv min levnadsskrift till slut, skrev Nils Bolander. Vi stannar där så ska jag fortsätta att tala lite om detta med att lyda Gud. Det är någonting som vi inte hör så mycket om idag, utan vi hör mest detta, man ska bli frälst därför att man ska bli lycklig, att man mår dåligt och då behöver man bli frälst för att man ska må bra och bli glad och lycklig. Det är mycket det som fokus är på idag när man talar om att bli frälst, att få ta emot evangelium. Evangelium är ett budskap om frälsning till alla människor. Men vad går det ut på? Är det bara det att det handlar om sin egen själviska lycka? Eller är det något djupare, något mer? Vi ska titta i missionsbefallningen i Matteus 28 kapitel och från 18 versen. Så säger Jesus så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i faderns och sonens och den helige andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder, och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände. Det är många gånger så tappar man bort den där sista delen. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Jesus har befallt saker och ting. Om vi studerar Guds ord så kan man se hur människan ska leva. Och det är vad Jesus har befallt oss. Det handlar om att vi måste lära oss att lyda Gud. Vi måste lära oss att lyda Gud. I den här tiden så har ju människan svårigheter med detta. Därför att man lär sig inte att lyda. Man lär sig bara att göra som man själv vill och tycker och tänker. Det är så man tänker. Att jag måste väl få göra vad jag vill. Ingen annan bestämmer över mig. Och så lär man inte sig att lyda. Det gör man inte rent mänskligt. Och då har man väldigt svårt för att fatta att det handlar om att lyda Gud när man har blivit frälst. Och jag har studerat nu Guds ord här inför det här programmet för att tala om detta. Så ser ju jag att det står på många ställen om lydaktighet. Att lyda Gud. Vi ska titta på något bibelställe, Andra Korinthierbrevets 10:e kapitel så står det: ty fastän vi vandrar i köttet för vi dock inte en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland er, då är vi redo att näpsa all olydnad. Det handlar om att ha ett lydaktigt sinne, som det står i 9:13. Där står det om att ha ett lydaktigt sinne. Att lyda Gud. Och vi ska titta i Filipperbrevet där det står om hur det är. Att när man är lydig, då blir man ett himla ljus i världen. Vi ska titta på det. Filipperbrevet 2 står det från 12:e versen. Därför, mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte allenast så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka, så att ni blir otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen. I det att ni håller fast vid livets ord, bli mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat förgäves och icke förgäves har arbetat. Här skriver Paulus till Filipperna och han ber dem att göra allt, alltså vara lydiga, allt vad de blir befallda i Guds ord eller av Gud. Att göra det villigt och utan att klaga på det, knorra och tveka som det står. Då blir de ett otadliga och rena, Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen. Nu börjar vi ana vad det här handlar om. Det handlar om att vi ska lysa så att människorna får se Jesus, så att människorna får se Gud, så att människorna får se Guds rike i oss och genom oss. Och då blir det inte fokus på oss själva, att vi ska må bra och njuta och utav frälsningen. Det är inte det handlar om, utan det handlar om honom. Att vi ska leva för honom. Att vi ger våra liv till honom för att han ska få sin vilja fram genom dig och mig. Inte för att vi ska bättra på vår frälsning. Han har ju gjort allt för att vi ska kunna bli frälsta. Men när vi har blivit frälsta så är det ju meningen att våra liv ska bära frukt. Och det är det handlar om det här. Att när vi lyder Guds ord, när vi, som det stod i missionsbefallningen, håller allt vad han har befallt, då blir det en frukt i våra liv som människorna kan förnimma och se och känna av, så de fattar och förstår vad himmelen är, vad himmelriket är, vem Gud är, vem Jesus är. Du och jag genom våra liv ska kunna återspegla honom och hans härlighet. Och är inte det fantastiskt att vi av nåd får göra sådant intryck av oss här i tiden och i världen, att vi kan vandra på det sättet att vi förhärligar honom. Vilken underbar tanke och gåva det är att vi skulle kunna få göra detta. Det står mycket om de här sakerna i Guds ord. Man kan läsa i Efesierbrevet 4:e kapitlet. Där står det från 1:a versen: så förmanar jag nu er, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod och med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek och vinnlägger om att bevara andens enhet genom fridens band. Vi kan fortsätta i 17 versen. Jag tillsäger er alltså och uppmanar er allvarligt i Herren att icke mer vandra så som hedningarna i sitt sinnes förfänglighet vandrar. Hedningarna, vilka är följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, är förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud. Och så har de överlämnat sig åt lösaktighet och så vidare. Utan vi har avlagt det, som det står i 22 versen, den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelse. Det ska vi sluta med när vi har blivit frälsta. Och så står det att vi nu förnyas genom anden som bor i vårt sinne. Och ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, eftersom vi är varandras lemmar. Vredgas, men synda icke. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Och vi kan fortsätta där. Den som har stulit, han stjäl icke mer, utan arbeta hellre och uträtta med sina händer vad gott är, så att han har något varav han kan dela med sig åt den som lider brist. Låt inget ohöviskt tal utgå ur er mun, utan allenast det som är gott, till uppbyggelse där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör det. Och bedröva inte Guds heliga ande, vilken ni har undfått som ett insegel för förlossningens dag. All bitterhet och häftighet och vrede, all skriande och smädande, ja allt vad ondska heter, vare fjärran ifrån er. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit eder. Och så kan vi fortsätta 50 kapitlets första vers. Bli alltså Guds efterföljare så som hans älskade barn. Och vandra i kärlek så som Kristus älskade er och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer Gud till en välbehaglig lukt. Men otukt och orenhet av vad slag det vara må och girighet ska ni så som det anstår heliga icke ens låta nämnas bland er. Och ej heller ohövist väsen och dåraktigt tal och gyckel, sånt är otillbörligt. Låt fast med tacksägelse höras. Och så vidare och så vidare. Man kan fortsätta läsa där hur mycket som helst. Och jag, när jag skulle göra det här programmet, så har jag svårt att välja vilka bibelord jag ska ta. Därför det finns så mycket man skulle kunna läsa i det här ämnet. Därför Gud har verkligen gett oss befallningar i sitt ord till oss. Genom dessa som har skrivit i ordet. Vi kan titta i Thessalonikebrevet. Timotebrevet tar vi först. Andra Timotebrevet 3. Och 1-5. Men det må du veta. Jo, så här är det. För nu lever vi i dessa tider som det står om här. Att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. För människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa och begivna på förtal och omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av gudsfruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Det ska vi göra. Vi måste göra det. Vi måste vända oss bort ifrån det här. Och det finns människor som inte fördrar den sunda läran, utan efter sina egna begärelser samlar åt sig lärare hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vänder sig från sanningen och vänder sig till fabler. Det ska inte vi höra till de människorna. Nej, vi måste ta emot det här och inte vara som människor som det står om i Titus brev, där de inte vill veta av någon myndighet, utan Det handlar om att man inte vill lyda, utan här handlar det om att vi istället ska vara lydaktiga och vara villiga att lägga av allt det här som hör till den gamla människan och lyda Gud, för att vi ska kunna, som det stod, vara himla ljus i världen. Det finns verkligen möjlighet att få vara det. Och nu tänkte jag att jag ska läsa ytterligare ett stycke ur den här boken Vindar och eldslågor av Gösta Lindahl. Där finns det ett stycke som heter Guds källa. Där det står: Guds källa har vatten till fyllest, står det i Saltaren 65 och 10. Orden här ovan sades för 3000 år sedan, men än idag är de lika sanna. Ty Guds källa är outtömlig och sinar aldrig. Dess välsignade flöden fyller alla, både tidens och evighetens behov. Källans resurser är obegränsade. Från denna livets källa flödar en välsignad ström. Många av Bibelns heliga såg dess sällsamma och rika flöden. Profeten Hesekiel talar därom i sitt 47 kapitel, och i Bibelns sista kapitel ser vi strömmen flöda lika djup och levande och klar som kristall. Vad Hesekiel angår begränsades icke hans upplevelse endast till en vacker syn. Han upplevde strömmen. Mannen med mätsnöret som han talar om mätte i första omgången upp 1000 alnar och lät honom så gå ut i strömmen. Där räckte vattnet honom till fotknölarna. Men det finns inget status quo för den som valt att följa det gudomliga mätsnöret. Detta spändes åter ut, och där var det djupare, det nådde till knäna. Och vid nästa 1000 alnar nåddes länderna, men inte ens detta räckte. Det var nödvändigt att han kom djupare, och när mätsnöret nästa gång sträcktes ut förlorade profeten sitt eget fotfäste och bars helt och hållet upp av den gudomliga strömmen. Där bottnade han inte utan måste simma. Där lyftes och omflöts han helt av strömmen från den underbara tempelkällan. Vad betyder detta? Helt visst är det Guds vilja att alla Guds barn ska följa det gudomliga mätsnöret, Guds ord, och komma allt längre och längre ut i Guds väldiga nådeström. Personligen tackar jag min frälsare för att han för över 30 år sedan förde mig ut efter detta mätsnöre. Som 17 års yngling upplevde jag förvissning om syndernas förlåtelse genom tron på Jesu blods renande kraft. Men för mig blev det som för profeten bara början. Mätsnöret spändes längre ut, min längtande ande trånade efter mer, och Guds ord väckte mig. Det var särskilt orden i Jesaja 48 och 18 som blev avgörande för min senare livsinställning. De lyder: O, att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig så som en ström och din rätt så som havets böljor. Det var ständig frid, frid som en ström min unga själ längtade efter. Men det ena ordet leder till det andra, precis som nya steg leder oss framåt på vägen. Nästa Guds ord sade: den som tror och blir döpt, han ska bli frälst, men den som icke tror, han ska bli fördömd. När Guds ande gjorde det ordet levande hjälpte inte längre några mänskliga argument. Jesu ord, det höves oss, blev för mig avgörande. En kort tid efter pånyttfödelsen stod jag därför i dopgraven och bekände min avsikt att följa det gudomliga mätsnöret och icke människopåfund. Efter ytterligare några månader förnam jag att om Guds vilja skulle få vara lag i mitt liv fick jag inte stanna vid gjorda upplevelser. Vi behöver ju inte heller stanna, till de rättfärdiga stiger lik gryningens ljus som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd, säger Guds ord. När min far och jag kommit hem från ett bönemöte i församlingen den 12 juli 1924 blev vi i vårt hem båda två döpta i den helige ande. Hur underbart att Gud kan och vill möta oss var vi är. Ord kan inte beskriva vad denna upplevelse betytt för mitt liv. Sedan dess har jag alltid förstått att det finns nya djup i strömmen från Guds rika källa. Av denna orsak har det för min del alltid varit högintressant att vara en kristen. Men djup ropar till djup. Bibeln talar mycket om andliga nådegåvor. Dessa är inga lyxvaror eller prydnadssaker, utan rent av nödvändiga för Guds församling på jorden. Inte heller var dessa ett privilegium endast för de första kristna. De stod inte tillbaka i fråga om andliga nådgåvor. De var alla i verksamhet under den första tiden till församlingens uppbyggelse och tillväxt. Guds verk fick genom dessa en mäktig framgång. Guds ord lär att Gud icke ångrat dessa gåvor, trots att människor under stundom missbrukat dem. Ska Guds församling ännu en gång kunna fylla sin stora uppgift, måste den åter, likt Hesekiel, föras tillbaka till tempelkällan. Många kristna vägrar följa det gudomliga mätsnöret. De vägrar släppa sig till för andens ledning. De hindrar därmed sin andliga utveckling. Men låt oss aldrig glömma att det endast är på Guds djup, Guds stora rikedomar och möjligheter ligger och väntar på oss. Vilken livaktighet skulle det inte bli bland de kristna om de kom ut i denna friska ström? De skulle på nytt innebära ett apostoliskt tidevarv, vilket är högst nödvändigt. Från Guds barn skulle därmed all längtan till världen helt försvinna och syndare skulle återfalla ner på sitt ansikte och tillbedja Gud och betyga att Gud verkligen är bland sitt folk. Det är inte någon brist i Guds källa som gör att många kristna av idag lever ett tomt och armt kristenliv. Felet är att man till rättesnöre för sitt liv tagit allt möjligt utom Guds ord och andens ledning. Men den som vill komma ut på Guds frälsningsdjup måste idag som fordom framförallt lyda den gudomliga uppenbarelsen som vi redan har i Guds ord. Lydnad för bibelordet och lydnad för hjälparen, den helige ande, ska föra oss dit Gud ämnat. Frågan är om du och jag är villiga och vågar gå efter gudomliga istället för mänskliga direktiv. Den som vägrar följa det gudomliga mätsnöret kommer aldrig att få uppleva Guds rikedomsfullhet. Han begränsar sin egen andliga utveckling. Väl kan en sån bli både ärad och prisad av människor, men inför Gud ter hon sig som en andlig dvärg, en som stannat i växten. Någon verklig människofiskare kan hon aldrig bli. Vi måste uppleva mycket av Gud och ständigt leva i förnyelse om vi med glädje ska kunna tjäna Herren. Detta är också möjligt, ty Guds källa har vatten till fyllest. Den som fortsätter att dricka därur får enligt Guds ord en källa inom sig som springer upp med evigt liv. Då lämnar man med glädje sin egen lilla kruka och med gripenhet talar om honom som gav själen det levande vattnet. Det finns människor som genom ormens list lockats bort från och övergivit källan med det friska vattnet. Detta är en dubbel synd, säger Guds ord. Sådana människor kan inte bli annat än bittra och besvikna. Om de inte återvänder till källan kommer de att sluta i största misär. Ty alla som övergiver Herren, källan med det friska vattnet, liknar en skrift i sanden. Deras insats i tiden suddas ut innan de lämnat den och för evigheten har inget vunnits. Ska djupare spår märkas finns det bara en väg, att förbli vid källan och dricka ur dess flöden tills bägaren flödar över. Det är överflödet som kommer en döende värld till del. Där stannar vi idag. Gud välsigne dig.